Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Välkomna till ett nytt avsnitt av E-commerce Hackers, och idag har vi med oss ingen mindre än Anton Askenström som har delgrundat eller medgrundat Swedish Tonic, och vi jobbar ju tillsammans ett tag. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Kul att komma hit till slut. Jag har väntat på en inbjudan.
Ja, nu är du egentligen här, så nu kan vi prata om allting mellan himmel och jord. Och i den här podden som ni alla känner till så har vi ju inget manus, inga skript, och vi har inte förberett någonting egentligen.
Nej, inget alls. Jag blev lite förvånad att det var så lite att förbereda.
Och jag bjöd in dig till podden igår, så det har inte ens hunnit, även om du skulle ha velat. Så att, välkommen, nu sitter vi här och vi är mitt i Black Week-turbulensen och allting som händer runt omkring. Men innan vi hoppar rakt in i att prata om Black Week, CPC, ROAS-er, kampanjer, vad som händer med julen, och jag tänker vad som händer i mellandagarna. Så låt oss backa bandet lite, så får du prata lite om vem är Anton, vad har du gjort, hur kom du in på e-handeln? Så vi börjar med där någonstans. Vem är Anton?
Ja, vem är Anton? Anton är 28 år gammal och bor i Stockholm idag. Och är med och driver Swedish Tonic. Ansvarar för all e-handel, all digital marknadsföring. Så det är väldigt högt och lågt. Kom in på e-handel väldigt tidigt. När jag var 15 tror jag det var, så föddes mitt intresse. Och jag har alltid haft ett intresse att bygga och starta små företag. När jag var liten och alla mina kompisar spelade World of Warcraft och diverse spel där man dödade varandra, så har jag alltid spelat spel där man har byggt diverse företag. Det har varit djurparker, nöjesparker, köpcentrum, hotell, you name it.
Som fastigheter?
Ja, allt möjligt. Där man på något sätt ska bygga upp något och se det växa. Så jag tror att det var därifrån mitt intresse att skapa och bygga något kom. Sen började det, som sagt, när jag var 15. Jag hade precis fått en iPod Touch i julklapp. Skulle köpa ett skal eller ett fodral till den. Och insåg att det var extremt dyrt. Hon skulle ha 300-400 spänn för ett litet silikonfodral. Och jag tänkte att det här är helt absurt. Varpå jag gick till min bästa vän Google och började söka på skal till iPod Touch. Insåg att det fanns massa kinesiska hemsidor där jag kunde köpa skal för $1 inklusive frakt. Så jag började beställa hem lite skal, och några veckor, någon månad senare kom de här hem. Och då, den här lilla entreprenörsådran som någonstans fanns i mig började väl väckas till liv då, insåg att det här borde jag ju sälja. Men som sagt, jag var 15, fick inte ens starta ett företag för att jag var för ung. Hade noll kunskap, hade noll erfarenhet. Men där någonstans så ändå väcktes det här till liv, och jag började testa. Jag började känna mig fram och köpte in 2 skal som blev 5 skal som blev 10 skal. Jag hittade någon sajt där man kunde slänga upp en superenkel e-handel. Sålde absolut noll. Men jag fortsatte kriga, fortsatte testa. Och förr eller senare så kom det en order, det kom 2 ordrar. Och så började det bli en liten e-handel.
Kommer du ihåg, när var det här i tid? Pratar vi 2008-ish?
Ja, jag är född, när jag född 94, så det var väl, där 2009 kanske.
Där 2009, så du snubblade in på e-handel av att
2010 var det, 2010, för jag hade precis, det var precis när jag var på väg att börja gymnasiet.
Just det.
Så snubblade jag in på e-handel.
Och det var ju egentligen så var det bara för att förfylla, att du behövde ett skal till dig själv.
Från början, ja. Men det är ju ganska snabbt så insåg jag att det här finns det pengar att tjäna.
Just det.
Inte för att pengar var drivkraften, utan det var mer, jag var väldigt nyfiken, jag tyckte det verkade väldigt spännande. Och jag insåg också att även på den tiden var det inte supersvårt att slänga upp en enkel e-handel. Vilket jag gjorde.
Det var mycket svårare skulle jag säga. Jag var ju också aktiv 2010, och det fanns ju inte färdiga plattformar. Du hade inte WooCommerce som du har idag. Du hade inte Shopify som du har idag. Precis. Eller någonting i den skalan. Utan då fanns ju ish Magento och Beta.
Mm.
Det var det du hade att leka med. Mm. Sen fanns det ju hur många som helst av de här stora plattformarna.
Mm. Ja, visst var det så. Men där och då tyckte jag ändå att det var förhållandevis enkelt. Mot hur komplicerat jag trodde att det skulle vara.
Okej.
Okay. Men det var så jag liksom kom in på e-handel. Och ganska kort därefter så kom jag även in på sociala medier. Och i Facebook primärt. När det började booma. Jag började bygga Facebook-sidor som jag lyckades få att växa väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och på den tiden, när du hade 40 000 eller 100 000 likes på en Facebook-sida, gjorde du ett inlägg, så nådde jag inlägget ut till alla dem. Vilket gjorde att det var ett fantastiskt sätt att driva trafik. Mitt primära fokus från början var Solsidan. Det här var också då när Solsidan var så otroligt hett.
Mm.
Så jag skapade diverse Facebook-sidor om Solsidan.
Just det.
Och då tänkte jag, okej, hur kan jag applicera det här på min lilla mobilskalsbusiness? Så då tog jag fram mobilskal med Solsidan-karaktärer.
Mm.
För att undvika copyright-problem och allt det där, så anställde jag en snubbe i Indien som jag skickade bilder på de här karaktärerna och bad honom att illustrera de här karaktärerna. Och det här exploderade.
Va?
Gick man in på Instagram på den tiden, sökte på hashtag Solsidan, var tredje inlägg var en bild på de här skalen.
Otroligt.
Jag gick ju i skolan. Jag satt ju varenda kväll och liksom skrev ut följesedlar, packade i etiketter, satte på frimärken, skrev ut adressetiketter. Sen åkte jag och pappa till, vi åkte runt och fyllde varenda brevlåda i närområdet. Mm. En brevlåda är inte superstor, så det gick ju ganska fort innan de här brevlådorna blev fulla.
Mm.
Och parallellt med det här började jag även använda de här Facebook-sidorna för att driva trafik till en sajt där jag la upp videoklipp med och sen på det här videoklippet la jag upp annonser, så jag tjänade pengar. Det var en tidig variant till likat och omtalat och alla de här viralsidorna som förstörde Facebooks flöde, eller folks Facebook-flöden efter några år senare. Och körde väl på med det här ett tag. Jag tog studenten, fortsatte köra på. Där och då så blev min sajt med mobilskal blev drabbad av en sån här Google-uppdatering.
Just det.
Jag som sagt har väldigt mycket testat och gjort saker som där och då kanske var jättebra, men på sikt inte var i toppen. Bland annat så gick jag in på Fiverr, köpte diverse länkar som gjorde att jag fick en jätteboost rankingmässigt initialt. Jag tror jag låg tvåa, trea när man googlade på iPhone-skal. Men när en sån här uppdatering kom så åkte jag ur sökresultaten. Försäljningen dog. Jag var jättetrött på mobilskal. Jag hade levt i en bubbla med mobilskal i flera år. Jag var så trött på att hela tiden kom nya uppdateringar. Att de alltid ändrade pyttelite för att på varje modell gjorde att jag hela tiden behövde köpa en nytt. Så det slutade med att jag begav mig till Uppsala för att börja plugga.
Mm-hmm.
Och det var även i Uppsala jag träffade på de här personerna som jag sedan kom att joina Swedish Tonic med. För att jag var engagerad i en förening som heter Uppsala Ekonomerna. Var engagerad. Det var även en kille som heter Gustav. Gustav hade hört från en gemensam vän till oss att jag hade pysslat med e-handel och sociala medier tidigare.
Mm-hmm.
Gustav och hans kompis Viktor hade fått för sig att de skulle göra en tonic. Hur man nu får för sig att göra en tonic är en ganska intressant idé. Framförallt när man är studenter, man kan noll om livsmedel och man har inga pengar. De hade i alla fall fått för sig att de skulle göra en tonic. Beställt hem massa ingredienser och lite flaskor. Gjort tonic i Gustavs kök, fyllt de här flaskorna och sen tagit med de här flaskorna och gett bort till kompisar på någon fest.
Mm-hmm.
Folk tyckte att det här var gott och helt plötsligt så ville folk köpa toniken.
Tonic är ju svårt att göra, så det låter i alla fall svårare.
Ja, i alla fall om man gör tonic på riktigt. Tonic från början var ju en malariamedicin som användes nere i brittiska Indien för att motverka malaria. För att det finns ett ämne i tonic som heter kinin, där kininet kommer i sin tur från en bark som kommer från Sydamerika. Vi redan från början importerade ju den här barken från Sydamerika och gjorde the old classic way. Wow. Medans toniken på marknaden idag, majoriteten av den, då har man ju bara tillsatt det här kininet som ett vitt pulver. Mm-hmm. Vilket är betydligt mycket enklare. Men ja, livsmedel är jättesvårt och vi hade absolut ingen aning om vad vi pysslade med där i början.
Men har ni kvar det här vita kininet från den här barken?
Vi använder fortfarande riktig kinabark. Absolut. Aha. Så vi gör det fortfarande på riktigt. Och det är en av våra... Det som är unikt med vår tonic är att vi jobbar med riktiga råvaror jämfört med många konkurrenter som sagt gör det mer kanske via den artificiella vägen. Om man säger så.
Pulver som någon har krossat ner.
Typ så. Men i alla fall, då kom... Gustav hade som sagt hört att jag hade pysslat med lite e-handel. Gustav kom till mig och ville ha lite hjälp. Mm. Jag som varken gillade gin och tonic särskilt mycket då eller hade någon koll som helst på branschen tyckte jag att det här var en jättedålig idé. Jag bara, varför ska man göra en tonic så mycket dyrare när det finns Schweppes? Jag var väl generellt rätt negativt inställd till hela idén. Men då kommer jag ihåg en sak, för att jag har rådissat en idé totalt en gång tidigare. Det var när jag bodde hemma. Jag var 16-17, hade börjat med mina mobilskal. Min syster kommer hem och säger att hennes bästa kompis kusin har startat ett företag. Han ska importera klockor från Kina och sälja i Sverige. Mm-hmm. Och jag bara sa väl typ så här lite nonchalant, ja, lycka till. Vem kommer vilja köpa en klocka från Kina? Det här visade ju sig sen vara ett ganska välkänt klockmärke. Jag tror jag kan lista ut vilket.
Som går jävligt dåligt nu då?
Nu går det lite tyngre, men det har väl varit en fantastisk framgångssaga de senaste åren.
Ja, jag kan gissa vilken
Så jag blev ju totalägd. Så jag kände väl att när jag rådissade Swedish Tonic från början, att jag inte ska göra samma misstag igen. Så det slutade med att jag hoppade på tåget. Och vi började köra därifrån. Och det var nästan snart 7 år sedan. Det var våren 2016. Blir det, va?
Och tiden går ju ändå fort så att...
Tiden går otroligt fort.
Ni har ju hunnit med hur mycket som helst. Det har varit en berg-och-dalbana minst sagt.
Det kan man lugnt säga. Berg-och-dalbana skulle jag säga är rätt uttryck för vår resa. Det har varit väldigt mycket upp och väldigt mycket ner. Och ofta har de här gått upp en stund och sen ner och sen upp och sen ner. Tills pandemin kom, när det för det mesta var ner.
Men berätta mer, när pandemin slog, då hade ni ändå en uppåt sving precis innan. Och sen slog ju en pandemi till där folk festar inte, man går inte ut, man träffar inte sina kompisar, man dricker inte. Och hela kalaset går åt helvete. Hur sadlar man om?
Ja, det kom ju som en chock. Som det gjorde för alla. Vi någon månad efter pandemin kom skulle vi bland annat snäppa en gin och tonic snaps. Vi hade tagit det från tårna när vi hade tagit fram prognoser och tillverkat väldigt många flaskor. En stor del av de här flaskorna skulle gå till Viking Line. Vi hade ett papper med en order på den. Och hade väldigt mycket annat spännande i pipen. Sen var det ju verkligen från en dag till annan. Allt stängdes ner. Alla ordrar. Ja, hände ju inte. Och vi fick väl till en början lite panik. Eller man förstod ju inte riktigt där och då vad som faktiskt hände. Man tänkte att det här är någonting som kommer snabbt och kommer gå över snabbt. Fram till sommaren kommer nog vara tillbaka back to normal. Och det var ju onekligen väldigt fel. Jag skulle säga att vi, som alla andra, blev tvungna att ta tag i och fokusera på det vi kunde fokusera på. Det var ju våra kostnader, våra produkter. Se till att liksom någonstans acceptera läget, att det kommer vara en tuff tid där försäljningen kommer vara otroligt volatil och väldigt svårt att beräkna. Så därför måste vi verkligen fokusera på att få koll på våra egna saker. Se till att vara sjukt kostnadsmedvetna, dra ner på allt onödigt och verkligen bara försöka överleva.
Mm.
Dock så till en början så såg vi ett uppsving när det kom till vår försäljning. Vi säljer ju i rätt många olika kanaler. Vi säljer ute på ICA, vi säljer mer traditionella retailkanaler, typ Servera Designtorget. Vi hade precis signat med en ny distributör för bar 2 veckor innan pandemin. Och sen säljer vi såklart på nätet, och det är därför vi sitter här. Eftersom majoriteten av vår försäljning nu, men framförallt då, skedde i dagligvaruhandel samt på nätet, så fick det ett uppsving till en början. För det var som att alla som gick på klubb eller gick ut på barer och drack, de flyttade det här festandet hem istället.
Mm-hmm.
Vilket gjorde att vi fick ett rätt stort uppsving. Och e-handel gick bättre, försäljningen i dagligvaruhandeln gick bättre. Och så den, plus att den sommaren, där första pandemisommaren, då var ju alla hemma i Sverige. Vilket fick ju en väldigt stor och positiv påverkan för oss. I normala fall ser man ju en liten dipp i juli jämfört med juni, för att alla åker på semester. Sen var det väl egentligen hösten där som kom, och framåt vintern, som det kom tuffare restriktioner. Folk var trötta på att sitta hemma och kröka, och då började vi märka ett rätt stort tapp i försäljningen. Men och utöver det så jag ska säga att en av våra främsta styrkor, men också i vissa fall kanske nackdel, är att vi är opportunister. Vi ser möjligheter, vi gillar att testa nya saker. Vi kan få en idé dag 1, dag 2, 3, så är vi redan igång att försöka förverkliga den idén. Och vi insåg ganska snabbt att handsprit var en bristvara, varpå vi direkt börjar grotta ner i det här och försöka förstå, okej, hur gör man handsprit? Varför är det brist nu? Hur kan vi på något sätt både hjälpa till men också kapitalisera på det här? Och det är så helt plötsligt, från en dag till en annan, så började vi pyssla med handsprit egentligen. Och där delar vi egentligen upp det i två delar. Dels att vi lyckades hitta en leverantör där vi kunde köpa och sen sälja vidare. Vilket gjorde att vi fick in lite pengar och kunde hålla oss levande. Men sen drog vi även igång ett projekt tillsammans med Mackmyra, där vi skapade ett projekt som hette Handhjälpen, där vi samlade in donationer kort och gott, och där personer fick donera pengar och vi skänkte motsvarande mängd som de hade donerat till sjukvården.
Wow.
Så för vi kände ju också att man vill inte bara kapitalisera på när det är en tuff tid och det är brist på någonting, utan vi vill ju verkligen också hjälpa till och bidra. Så det var en sak vi gjorde. Men när man nu några år senare tittar tillbaka på den här tiden, så var det ju, det var ju tufft. Det var all försäljning i princip var ju otroligt oförutsägbar, och mycket av allting vi hade planerat för skedde ju inte. Men det tvingade oss att bli väldigt, väldigt mycket bättre på saker och ting vi tidigare inte hade kanske prioriterat så mycket. Fram till dess var vi lite kanske som ett rockband. Det var bara full fart framåt. Det var sälj, sälj, sälj. Och vi kanske la lite för lite fokus på våra produkter, på våra kostnader och faktiskt bygga en stabil grund att stå på. Under pandemin så blev vi tvungna att ta tag i det här och att bli bättre på allt egentligen. Det blir bättre, se till att vi får ta fram mer stabila produkter, se till att vi har bättre koll på alla våra kostnader, se till att förstå vår verksamhet mycket bättre.
Ja, men jag gillar ändå liknelsen med ett rockband. Det är, jag har hört dig säga det förr och jag älskar det uttrycket. Nej, men det är bra story, och jag gillar ju själv, när det är skakigt så finns det ju alltid opportunities.
Absolut.
Det finns möjligheter, och det finns det ju nu också. Nu är
Absolut.
Vi ju gick ju från en pandemi till ett krig, till en inflation, till räntehöjningar och en helt oförutsägbar framtid. Så att, hur tänker du just nu då?
Hur tänker jag just nu? Jag tänker att någon gång måste eländet ta slut.
Mm.
Det är vem hade kunnat tro för 4 år sedan att inom loppet av några år så ska jag få uppleva allt det här? Det är väl egentligen alla stora makroekonomiska stora ting som kan ske har ju hänt. Man tänkte efter pandemin, nu är pandemin äntligen på väg bort, nu är vi på väg tillbaka. Då kommer, som du säger, ett krig. Och efter kriget så kommer en potentiell finanskris. Mm. Så att och det är klart att när under den här perioden så har det varit väldigt många gånger det har känts lite som ett slag i magen, och när man väl börjar resa sig så får man ett slag i magen till. Men jag har försökt vända det här till något positivt. Att inse hur mycket man har lärt sig och hur mycket man kommer att dra nytta av det här när vi väl tar oss ut det här. När världsläget kommer vända. De företag som klarar sig igenom det kommer bli betydligt mycket bättre.
Ja, det som inte dödar gör det starkare.
Jättebra exempel på det. Man härdas, man lär sig.
Ja, men vi går in på e-handel då. Du har ju jobbat med e-handel länge och du är ju lite av en enmansorkester idag på Swedish Tonic, i alla fall från vår sida. Vi jobbar ju tillsammans som bakgrund, så här, kontext, hur vi träffades. Vi jobbar ju ihop. Vi är ju på Robisch Group är ju Swedish Tonics byrå.
Precis.
Och du är ju den enmansorkestern som vi jobbar med.
Precis.
Så du gör ju allt.
Det stämmer.
Berätta om så här, hur ser en vanlig dag ut?
Det finns ingen vanlig dag skulle jag säga, för att det är otroligt blandat och det är otroligt högt och lågt. Men mitt jobb någonstans blir att få helheten att gå ihop. Se till att vi har en hemsida som vi kan sälja ifrån. Mm. Se till att vi säljer, att marknadsföringen lirar. Se till att vi har en logistik som fungerar bra, att folk får sina produkter. Och det här innebär ju, som du förstår, väldigt många olika typer av uppgifter.
Mm.
Men så det har ju varit väldigt mycket en enmansorkester. För innan vi började jobba med er, vilket jag är otroligt lycklig att vi har gjort, då var det verkligen en enmansorkester. För då skulle jag göra allting själv. Jag skulle sitta och skapa banners, jag skulle göra själva annonserna, jag skulle administrera annonserna i Facebook, på Google, på Pinterest. Jag skulle se till att vi har en hemsida, uppdatera hemsidan, svara kunder, jag hade hand om all kundtjänst också. Jag skulle se till att skicka ut e-mail, jag skulle göra allt.
Ja, det gick inte.
Nu, det gick inte, eller det gick, men det var svårt att skala upp och växa.
Mm.
För att jag behövde lägga så otroligt mycket tid på att lösa allt det mest nödvändiga och inte på att kanske utveckla verksamheten, vilket det jag tycker är roligast och kanske bäst på. Men så det har väl gått lite från en enmansorkester till att jag nu lite mer blir en dirigent, om man kan säga så. För nu har jag helt plötsligt ett team, alla dina fantastiska kollegor och anställda. Och det är ju superkul. Så det är ju mycket där att försöka få alla där att få allt där att lira. Och att de har så bra förutsättningar som möjligt för att göra ett så bra jobb som möjligt.
Du gör ju content ena dagen till att sitta i kundtjänst andra dagen.
Ja, precis. Så hela förra helgen så var jag hemma. Då åkte jag till ÖB och köpte en plastgran för 499 spänn. Och sen tog jag tunnelbanan hem till mina föräldrar som var bortresta och producerade massa julcontent hela helgen med min iPhone. Och sen för några dagar sedan släppte vi en helt ny hemsida. Så då är det bara att försöka se till att allt där lirar. Och däremellan så är det kunder som ska svaras, det är besök på tredjepartslager, det är snack med transportörer, det är mycket, minst sagt. Och sen också försöka blicka framåt för hela Swedish Tonic som företag. Vi är ju redan igång och planerar 2023, vilka produkter ska vi släppa, när ska vi släppa dem, hur tror vi att världsläget kommer påverka oss, hur ska vi tänka när vi gör prognoser och budget och allt vad det innebär.
Det är många stora frågor du lyfter ändå. Men om man tänker på det dagliga, just nu är det ju Black Week om en vecka.
Precis, och på fredag till och med börjar vi.
På fredag?
Mm.
Nu på fredag?
Precis.
En vecka innan Black Friday.
Ja, stämmer.
Du har också kört igång någonting som många svenska bolag nu har med Black Month. Med att ni har ju börjat tidigare än alla andra. Eller många andra ska man väl tillägga. Och Man kan ju göra det på två olika sätt egentligen. Hålla i hela och köra all in sista spurten. Eller så gör man som ni har gjort, sprider ut egentligen. Och kör i början av månaden och sen Singles Day. Och sen kör man igång Black Friday en vecka tidigare. Friday veckan innan.
Precis.
Och du har ju valt det spåret. Så att, hur tänkte du där?
Ja, hur tänkte jag där? Det är väl lite att, jag menar, att sprida riskerna. Att det är ganska jobbigt att gå in i en Black Week, eller om man planerar bara skulle köra Black Friday, och kräva väldigt, väldigt mycket av bara den dagen. Genom att sprida ut det under en längre tid så har vi också möjlighet att sprida ut försäljningen. Vi har möjlighet att testa saker i tid. Eftersom vi släppte då ett Black Week, en Black Week bundle som vi testade lite i början av november redan, så ser ju vi vilken typ av content fungerar, vilken typ av content fungerar inte. Är erbjudanden någonting som attraherar kunder och så vidare. Det gör att vi får möjlighet att göra korrigeringar in till Black Week och Black Friday när vi ska trycka på som mest. Men det är klart att själva Black Friday och Black Week, det är ju fortfarande då majoriteten av försäljningen ska komma.
Hur tänker ni kring försäljning versus lönsamhet? För jag vet att jättemånga bolag pratar om det här och jag får minst tre frågor om dagen. Det jag tänker primärt är ju det här med, ni har ju en fantastisk julkalender som är sjukt prisvärd kontra vad listpriser är och vad man faktiskt får, eller hur?
Precis.
Och hur går man runt på en sån? För här ska ni ska ju betala annonsörer, ni ska betala sajt och allt annat ska ju snurra. Hur är det ens möjligt?
Man är jävel på att förhandla. Nummer ett. Nej, men till att börja med, så när vi började och vi tar den kalendern som ett exempel, så har ju mina kollegor varit otroligt duktiga på att hålla ner kostnaderna så mycket det bara går, trots att alla priser bara ökar. Och det grundar sig väl någonstans i att ha koll på läget, ha koll på vad allt kostar, ha koll på vad varje transport kostar, vad varje liten komponent kostar, för att inte få en chock efter sen. Men och sen är det att vara sjukt kostnadsmedveten och tänka smart i många fall. Lönsamhet är ju någonting som är betydligt mycket viktigare nu än vad det kanske var för ett år sedan generellt. Det ställs helt andra krav på företag nu att vara mer lönsamma. Och någonstans vill man ju som företag vara lönsam till sig självt. Att vi vill inte vara beroende av andras pengar. Det är ganska jobbigt att vara beroende av externt kapital i en tid som är så osäker som det är nu.
Och ni har ju rest pengar både historiskt och jag vet att ni stängde eller ska stänga en runda snart.
Ja, precis. Så vi började väl i början av det här året med att ragga lite kapital och fick väl rätt många intressenter och kände som att vi skulle stänga det enligt tidsplan, vilket var någon gång, kanske mars-april som senast. Sen kom ju kriget där. Det var någon gång i februari om jag inte helt missminner mig, och från den dagen så blev ju radio silence från alla. Och då började en väldigt tuff tid. För att det var att resa kapital under den tiden har väl varit i princip omöjligt. Alla som var intresserade sedan tidigare var inte intresserade längre. Och ett tag satt vi där utan något alternativ alls. Vad gör vi? Vi behöver få in kapital. Vi får inte in kapital. Och började kika på alla möjliga diverse lösningar. Men till slut lyckades vi hitta lite externa pengar. Så det var ju super skönt. Men och just eftersom att vi har genomgått det här senaste halvåret, så har man ju fått, man inser hur jobbigt det är att vara beroende av andras pengar. Det är hemskt. Och man, någonstans vill man ha ödet i sina egna händer. Och för att ha ödet i sina egna händer måste man vara lönsam.
Och stenkoll på kostnaderna.
Och stenkoll på kostnader. Och det är väl någonting vi historiskt sett kanske inte alltid har varit jättebra på. Vi har, eftersom till skillnad från många andra e-handlare, så tillverkar vi våra produkter helt själva från scratch. Vilket gör att det är inte så att vi köper in en produkt, vi ser vad den kostar, vi lägger på ett påslag och sen säljer vi den. Utan vi har... Det här börjar ju mycket, mycket, mycket tidigare i ledet. Att vi köper in alla komponenter som vi sen tillverkar till en produkt som i sin tur vi ska sälja. Och du kan tänka dig att i de här tiderna när alla priser bara går upp och upp och upp, så är det ganska komplicerat att faktiskt ens veta vad kostar slutprodukten.
Mm.
Men där har vi gjort ett jättearbete och fått stenkoll på alla våra kostnader.
Och långa avtal.
Långa avtal är man ju såklart undvika också.
Mm. Ni har en fantastisk person med i teamet, Gurra där.
Mm.
Och han har ju stenkoll, verkar det som i alla fall när jag pratar med honom.
Absolut.
Men vi pratade lite om kapital och ni kan ju tänka er att ta in fler investerare.
Absolut.
Så ni har ju stängt en runda eller ska stänga en runda. Så om det är någon som lyssnar som är intresserad och tycker det är en spännande resa så är väl bara att höra av sig till dig då, antar jag.
Absolut. Det är bara att höra av sig, så skickar jag lite mer info eller vi tar en kaffe. Eller en GT kanske.
En GT låter bättre. Men jag länkar till Anton i kommentarsfältet sen så att ni vet. Ni har LinkedIn till Anton.
Det låter grymt.
Vi hoppar in lite mer på Black Week då. Hur ser planen ut nästa vecka? Vad är nu på fredag blir det ju. Det
är nu på fredag.
Ja, vad kör vi?
Planen är att sälja så mycket som möjligt.
Som vanligt.
Som vanligt.
Men?
Men att bibehålla lönsamhet. Det är inte omsättning till vilket pris som helst. Tidigare år så har man kanske varit lite mer kåt på att jaga omsättning, vilket har gjort att man har fattat mindre rationella beslut i stunden, vilket har gjort att lönsamheten har blivit hämmad i slutändan. Något som jag tror är super, super vanligt. Så målet är ju att hitta den här sweet spoten mellan omsättning och lönsamhet.
Men hur ser det ut? Du har haft en Black Week bundle, eller Black Month bundle. Vad kör vi nu då? Är det en
discount på sajten? Ja, vi kommer köra en rabatt på hela sajten. Mellan, säg, 15-50%.
Kommer den öka progressivt under veckan? Mm. Eller kommer man köra ditt bästa erbjudande direkt nu på fredag?
Vi kommer köra samma erbjudande under hela veckan.
Kommer man laborera då med olika annonser under veckan för att se
absolut
vad som funkar?
Absolut, eller? Och det är därför ni finns.
Jo, men tänker man... Man vill ju få det förklarat också. Så hur tar man fram så mycket content som behövs under Black Week?
Man lägger tid på det. Kort och gott att ta fram många olika varianter. Vi har ju några få produkter som vi fokuserar kring. Och då skapar man ju massa content kring de här produkterna i olika miljöer, olika typer av filmer, lite unboxing-filmer, lite i vårt fall där man blandar drinkar, lite där man bara faktiskt visar upp flaskan.
Mm.
Så lite blandat. Så mitt jobb är ju att skapa så mycket råmaterial som möjligt så att vi sen kan klippa ihop och skapa annonser utifrån det här materialet. Men som sagt, vi har ju kört nu i några veckor, så vi har ju redan fått lite input på vad som funkar och inte funkar. Exempelvis har vi sett att annonser där är mycket close-ups på själva produkterna, där vi zoomar in på dem, presterar bättre än andra annonser. Och generellt, som många nog är medvetna, så det här UGC-formatet går ju absolut bäst. Går ju mycket bättre än kanske klassiska, mer grafiska annonser.
Mm.
Men så att så att jag skulle säga att vi är ändå... Vi baserar ju mycket på data. Allt vi gör är ju egentligen baserat på data. Vad har fungerat tidigare, vad har inte fungerat, sen anpassar vi därefter.
Men sen är ju varumärket sjukt viktigt också. Så man kan inte göra hur tacky annonser som helst.
Nej, absolut inte. Utan det gäller ju att återigen hitta en sweet spot. Jag gillar ordet sweet spot. Mellan där vi behåller kärnan i varumärket men där vi samtidigt är tillräckligt lekfulla för att testa saker. I många fall måste man ju vara rätt agil och testa nya saker rätt snabbt.
Mm.
Och då måste man ju tillåta lite kreativt svängrum.
Det är lite, jag tycker det är typiskt svenskt. Det är så här, lagom är bäst.
Jättesvenskt, absolut.
I USA så är det ju en helt annan nisch. Där kör man ju på all in när det kommer till tackiness eller hur UGC-driven man får vara och bara all in.
Absolut, absolut. Så jag tror att jag själv brottas med de här tankarna i huvudet att ibland så övertänker man.
Mm.
Och folk som ser annonserna, De bryr sig inte så mycket som man tror. I hate to break it, men man själv bryr sig betydligt mycket mer. Man tänker ju på mer detaljer än vad någon som ser någonsin kommer göra.
Nej,
exempelvis,
men det är bra att se det.
Exempelvis den här plastgranen jag köpte på ÖB som kommer synas i massa content. Den ser ju rätt taskig ut. Den är ju otroligt gles. Så om ni ser vår annonser kommer ni förstå varför det ser ut som en glesgran i bakgrunden. Men folk kommer inte tänka på det här. Alltså med tanke på hur snabbt folk interagerar med annonser, så är det ingen som kommer reagera på att en gran som står i bakgrunden och dessutom är lite blurrad är gles.
Mm, nej, det finns ingen chans i världen. Det här är lite min filosofi också, så det är bra att du säger det. Men annonser, tänk dig hur många intryck du som människa, bara konsument, konsumerar per dag. Hur många annonser du scrollar förbi, hur mycket content du ser på stan, alla display du ser, tunnelbanan. Du slår upp en digital tidning, hur många banners man ser på en och samma plats. Hur ska man potentiellt kunna komma ihåg någonting från någonting överhuvudtaget? Man gör ju inte det som konsument. Men som producent, när man sitter där och ser sina annonser i timmar efter timmar, så lägger man ju märke till varenda liten detalj.
Precis.
Är det där man ska lägga tiden, eller ska man lägga tiden på att AB-testa olika hooks, olika koncept och andra saker, olika kanaler, eller tänka framåt i att ja, men visst, vi är Black Week, men det kommer en julrush, det kommer ju en Valentine snart. Så att jag brukar förespråka att man lägger 80-20, du vet. 80% av tiden på det som faktiskt fungerar och 20% av tiden på att tänka framåt och lägga den på framtida kampanjer istället för att sitta och pilla med de här små pixlarna fram och tillbaka.
Jag är helt enig. Håller helt med. Framförallt till en början. Till en början gäller det att testa det mest övergripande. Testa olika hooks, testa olika format, testa olika typer av filmer, kanske testa olika personer i filmerna. Mm. Sen när du har testat det, ja, då kanske är mer relevant att testa lite mindre viktiga saker, om man någonsin kommer dit.
Och vet du hur unik du är i det tänket? För att jag pratar ändå med hundratals entreprenörer varje år och har jobbat med säkert 500 olika e-handlare, om inte fler. Och det är så få som tänker så här, utan de absoluta majoriteten går ju in och vrider sig i graven över att en pixel eller att en logotyp porträtteras på fel sätt, när det har noll påverkan på varumärke eller på försäljning.
Nej, det har du nog rätt i. Och det är klart att jag själv bryr mig om detaljer. Och det kan vrida sig mig också när jag ser vissa saker ibland. Men jag har blivit rätt duktig på att inse vad som är värt att lägga fokus på. Just eftersom jag har så otroligt mycket att göra hela tiden, så måste man våga släppa kontrollen. Mm. Jag måste våga inse att det här spelar faktiskt ingen roll. Jag själv gillar väldigt högt tempo, jag gillar att testa nya saker, jag gillar när det går fort. Och för att jag ska gå fort, då måste man kanske se mellan fingrarna kring vissa saker. Sen är det klart att vi har ju en brand guidelines, vi har vissa riktlinjer vi alltid ska följa. Men det är mer för att vägleda oss. Det är inte att varje sak ska checkas av innan vi publicerar någonting. För då hade tempot i när vi producerar annonser hade ju sänks avsevärt. Vilket hade gjort att vi hade fått mindre data. Vi hade vetat mindre kring vad för typ av annonser vi ska fortsätta ta fram framåt. Plus att vi förmodligen hade sålt mindre.
Ja, men det är sjukt sunt. Jag tror att vi hade sålt mindre.
Absolut, nej, absolut. 100%.
Eller inte alls till slutändan. För att man sitter och vrider och vänder på varenda pixel, så får man ju inte ut så mycket. Och sen till slut så säljer man ju inte. Så att allt handlar ju om hastighet och få ut nytt material. Speciellt nu i en TikTok-värld.
Verkligen nu i en TikTok-värld. Vi konsumerar ju material, som du säger, bara fortare och fortare. Och det gäller framförallt nu kanske med TikTok, där trender har blivit en väldigt central del. En trend kommer ju och en trend går. Mm. Och de här fönstren blir bara kortare och kortare. Om du ska genomgå en jättelång kreativ process där du ska säkerställa att allting är perfekt, när du släpper det materialet, då kommer trenden vara över. Ja. Better done than perfect. Det finns väl inget bättre uttryck.
Helt rätt.
Det gäller att, och det tycker jag man kan se genom, det finns ju vissa varumärken som är ganska duktiga på det där. Typ Lidl är väl kanske det bästa exemplet senaste åren. De har ju varit otroligt duktiga på att släppa kampanjer kring trender.
Och så fort det händer.
Så fort det händer. Vilket gör att när det väl är det folk pratar om, då släpper de den kampanjen. Och det är förmodligen för att de har en väldigt kort process där saker och ting approvas. Men som det kanske hade varit en av deras konkurrenter, då kan jag tänka mig att den processen är mycket längre. Vilket innebär att när den väl är godkänd för att pushas ut, då pratar inte folk om det längre. Det här med, och det tror jag är, för att återkoppla lite till det du sa tidigare, att relevans är nyckeln till att lyckas med annonsering i dagens digitala värld.
Ja, men helt rätt. Nu jobbar vi ju, vår byrå med en av Lidls konkurrenter, deras e-handel, och jag vet att de är också extremt agila, och jag hade aldrig förväntat mig den typen av content. Du vet, en handskriven lapp som gick viralt på Facebook Ads, som aldrig hade... Det kändes inte som att det var från en stor matjätte.
Nej, det kanske är så att, eller förmodligen är det så att tiderna förändras. Fler och fler företag inser att de måste bli mer agila, de måste bli snabbare för att kunna hänga med.
Jag följer ju Ryanair på TikTok, jag tycker de gör ett fenomenalt jobb.
Helt fantastiska. Hur
de, jag har varit inne på dem också.
Ja, absolut. Hur de driver med sig själva, ja, är ju jättekul.
Ja,
att de tar folks arga tweets och sen svarar ironiskt.
Ja,
det är fantastiskt, fantastiskt. Det finns ju inget som gör en gladare än en bra marknadsföring.
Vad tycker du om TikTok då? För vi pratade lite in TikTok initialt här, men också när vi sågs här i vårt kontor, så såg du en produkt här som, ja, du hade någon relation till via din syster.
Nej, via någon jag pluggade med i Uppsalas.
Just det.
Lillebrorsa.
Och då säger du som är 28, säger att ja, men han är ju mycket yngre. Det är klart att han är duktig på TikTok. Och vi jobbar ju med dem, så jag vet ju att han är kung på TikTok. Och han är ju yngre. Men måste man vara 20 för att lyckas på TikTok?
Det är klart man inte måste vara det. Det är klart man kan lära sig. Men det kommer ju inte lika naturligt. Jag personligen skaffade ju TikTok för att jag ville lära mig. För att jag ville se hur plattformen fungerar. För att, ja, men, inte känna mig som en gammal dinosaurie. Och för att kunna skapa bra content för den plattformen. Medan hade jag varit betydligt mycket yngre, då hade jag börjat använda TikTok för att alla i min omgivning, för att de använder TikTok. Och då lär du ju plattformen på ett helt annat sätt, vilket gör att du kan skapa, det är enklare att skapa content då, för du vet naturligt vad som fungerar och inte fungerar. Nu har jag konsumerar ju otroligt mycket TikTok just för att hänga med, men det kräver ju att man liksom put down the effort. Jämfört med yngre personer som kan ta upp telefonen direkt och skapa content som är jäkligt spot on. Jag förra julen så praktiserade min kusin hos oss. Bad henne skapa lite TikToks. Kan ingenting om Swedish Tonic, aldrig skapat någon annons eller någonting till TikTok. Men direkt så skapar hon bra material. För att de har det i sitt DNA på ett helt annat sätt. Medan jag som inte har i mitt DNA, jag måste ju lära mig. Jag måste ju kolla på, okej, vad gör alla andra? Vilka är bäst på TikTok? Leta reda på dem. Kolla på vilket material de gör. Läsa, kolla på föreläsningar. Bara läsa på Twitter. Det kräver ju ett helt annat engagemang. Vilket gör att det är ju svårare och mer tidskrävande. Men som svar på frågan, så klart åldern gör det enklare, men det är inte så att det inte går annars.
Jag menar, vi har ju fått Meta att snurra väldigt bra. Alltså Instagram, Facebook-plattformarna går ju riktigt bra på Swedish Tonic när man väl sätter fart. TikTok har inte riktigt kommit igång än, om vi ska vara helt ärliga. Mycket beror ju på content.
På content och TikToks policy när det kommer till våra produkter. Där har ju vi mycket av det vi lägger upp nekas, för att de har en otroligt restriktiv policy när det kommer till alkohol och allt som är på något sätt relaterat till alkohol. Vi säljer ju inte alkohol, men eftersom våra produkter kan blandas med alkohol, så är det ett big no-no från TikTok. Och jag, precis innan vi hoppade in här, så läste jag faktiskt på igen, och de förbjuder till och med produkter som kan användas som alkoholfri alternativ. De förbjuder allt som har den minsta lilla kopplingen till alkohol. Med det sagt så skulle exempelvis Kona inte få annonsera på TikTok för att det kan blandas med sprit. Mm. Om man läser det punktligt.
Eller Red Bull Vodka.
Det får du absolut inte om du ska följa deras policy. Deras policy. Och det har ju gjort det väldigt svårt för oss att etablera oss på plattform och lägga mycket tid. För vi har ju testat såklart och skapat massa material. Skitpeppade. Publicerar. Det godkänns. Lirar kanske i 3 timmar. Sen får man ett mejl att annonserna är nekade för att vi marknadsför förbjudna produkter.
Vilket är lite konstigt tyckte jag också. Vi pratade om det här inledningsvis. Så hallå Liv som jobbar på TikTok. Jag kommer kontakta dig snart. Det här är fallet okej.
Ja, men jag tror att det beror på att TikTok, att de har väldigt mycket unga personer på sin plattform. Att de senaste åren har behövt göra ett väldigt gediget jobb i att få det att bli en mer seriös plattform. Och att man då hellre är lite hårdare än lite för tillåtande. Och att vi har blivit drabbade i det där. Naturligt så kommer ju den här policyn att luckras upp. Framförallt nu när TikTok kanske har lite tuffare. De tjänar inte lika mycket pengar som de eller som förväntats. Och vad kan de göra då? Jo, de kan ju tillåta fler företag att annonsera för då kommer de öka sina annonsintäkter. Så jag tror att nu när TikTok har börjat bli en lite mer etablerad plattform så kommer de luckra upp sina villkor. Sen det som gör det extra knepigt är att det kommer från landet långt där borta där de är generellt lite mer strikta kring vissa saker. Men jag hoppas ju verkligen bara, för jag tycker det är otroligt jobbigt att se många företag vara så duktiga på TikTok och veta att vi hade kunnat vara lika duktiga bara vi hade fått.
Och haft en 20-årig intern.
Och haft en 20-årig intern.
Men det går väl att fixa?
Absolut.
Så ja. Någon som lyssnar som är 20 år och duktig på TikTok, så ni får ni också höra av ett annan.
Precis.
Vi behöver ju mer TikTok-material. Jag tror att vi löser det här med någon whitelistning via TikTok. Det måste ju gå. För det är säkert. Ju inte förbjudna produkter på något håll. Det har ju blivit en måltidsdryck. Jag använder ju Swedish tonic mer som en måltidsdryck nu för tiden än att blanda med en gin. Jag dricker ju knappt alkohol. Och den någon gång när man dricker kanske det blir något glas vin, men er dryck är ju otroligt god.
Jag håller med. Jag själv dricker en betydligt mycket mer som den är än med alkohol. Och det gör alla i min omgivning också. Mina föräldrar, min mormor, min farmor, min moster. Alla dricker som måltidsdryck för att det är den perfekta drycken till middagen som inte är en söt sliskig läsk. Utan ja. du har lite mer komplicerad och balanserad smakprofil, vilket gör att den är jäkligt trevlig.
Nej, jag håller helt med.
Plus att vi har ju, nu för tiden har vi även lemonader, vi har ginger beer, vi har ju många andra produkter som är mer stand alone och inte lika för starkt förknippade med alkohol. Men trots det blir de nekade, och jag vet inte om det har med att vårt namn Swedish Tonic är så starkt förknippat med alkohol.
Har ni några funderingar som överhuvudtaget att byta namn då? Just på grund av det?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi har ju bara stött på det här problemet på TikTok. På alla andra plattformar fungerar det fint. Så länge vi ställer in åldern så att vi riktar in oss mot 25+. Däremot så kan det ju absolut komma på tal om vi skulle bredda vår produkt portfölj och kanske fokusera mycket mer på produkter som inte är tonics. Då hade det ju varit naturligt att kanske lägga till ett annat ben och kalla det något annat.
För ni gör ju en fantastiskt god lemonad som inte är en tonic. Precis. Tänker jag primärt på. Och varför heta Swedish Tonic när det blir ett dryckesbolag?
Nej, och det är en jättebra fråga. Det är ju någonting vi har tacklats med internt väldigt mycket. Och där har vi ju märkt att det är väldigt många som tror att vår lemonad är en citrontonic. Så folk kallar det bokstavligt talat för lemon tonic.
Mm.
Varpå vi nu ändrar etikett så att alla produkter som inte är en tonic kommer se annorlunda ut. Då kommer det vara mer fokus på vad det faktiskt är än att vi har vår logga upptryckt på hela produkten. Men om det benet med den typen av produkter skulle fortsätta att växa framåt, ja, då skulle jag nog inte säga att det är omöjligt att det kommer ligga under ett annat namn. Därmed att Swedish Tonic är väl moderbolaget kanske.
Jag tänker så här, podden heter ju E-commerce Hackers. Låt oss avsluta det här avsnittet med några tips till e-handlare. Några hacks, några tricks, någonting som funkar både varumärkesmässigt, skapa tillväxt, någon kanal, någonting som ni har gjort. Vi pratade mycket om reviews här inledningsvis innan vi ens började podda. Är det någonting som du vill dra upp som en rekommendation för andra e-handlare?
Bra fråga. Den här frågan önskar jag att jag hade fått innan så hade jag kunnat klura ut ett bra svar. Det är klart att jag har jättemycket tips. Jag själv älskar att testa saker och testa mig fram. Så det är väl tips ett. Gå utanför din comfort zone och testa saker. Testa saker även om du kanske inte exakt vet hur det fungerar. Så kommer det garanterat lösa sig i slutändan. Och du kommer garanterat lära dig någonting. Tips två skulle väl kunna vara att försök se till helheten. Lägg inte för mycket tid på alla detaljer som vi pratade om tidigare. Ja. Utan att se till att få det gjort istället för att det blir perfekt. För att det är viktigare att få ut saker och ting än att det ska bli perfekt i slutändan. Och sen som ett tredje tips skulle jag nog säga att inte vara dumsnål. Det är någonting som jag har fått lära mig med åren. Eftersom när jag har drivit e-handel så har det alltid varit med väldigt begränsade resurser. Det har alltid varit att med hjälp av minsta möjliga input in terms of pengar få ut mesta möjliga output. Och det är ju superbra i många fall. Men baserat på min erfarenhet så är det ganska ofta det blir mer problem, det tar ännu mer tid, vilket gör att det i slutändan kostar dig betydligt mycket mer pengar. Så ibland så är det värt att betala dubbelt så mycket för den där programvaran än det som kanske är billigast, för att du kommer få ett betydligt mycket bättre resultat. Det kommer vara betydligt mycket smidigare, vilket gör att i slutändan kommer du spara pengar. Vi pratar lite om recensionsplattformar. Det kan vara en sak. Det kan vara,
Ni har en svensk utvecklare som har ett svenskt timpris istället för Indien.
Ja.
Jag menar, WooCommerce finns ju i hela världen. Du kunde ju rätt gått till Filippinerna via Fiverr som du nämnde innan.
Precis, och det har jag ju testat. Jag har testat utvecklare i Pakistan och Indien och överallt. Och inte en enda gång har jag blivit bra. Mm. Eller ens i närheten av bra. Även om det var ett otroligt billigt timpris som onekligen attraherade mig. Så blev det i slutändan katastrof. Mm. Det de skulle göra blev inte alls gjort. Det gjorde att jag la massa tid på absolut ingenting. Jag lärde mig att jag inte ska gå den vägen i framtiden. Mm. Men så att vara smart, var inte dumsnål, är ett sjukt bra tips.
Jag gillar det tipset. Det är egentligen ett affärstips och mindre än ett e-handelstips. Om vi tar nu till jul eller till mellandagarna, vad kan man göra för att boosta sin försäljning? Vad ska ni göra? Eller vad ska vi göra?
Steg ett, se till att hemsidan är jäkligt redo.
Ja.
Se till att allt funkar. Dubbelkolla att allt funkar. Det här är så vanligt att man tror att det funkar. Men sen skriver en kund, hej, jag försöker beställa, men det går inte. Mm. Det är för att man inte har dubbelkollat. Testa. Och lägg en beställning. Testa alla knappar. Se till att allting är uppdaterat. Så att, för att i många fall så har man missat något. I många fall så kanske något inte funkar.
Mm.
Och det är ganska mycket bättre om du hittar det själv. Än att du ska bli kontaktad av massa kunder som försöker handla och inte kan det. Det skulle jag säga är ett väldigt bra tips. Någonstans att ha lite is i magen också. Jag tror att det är rätt. I alla fall när man går in i Black Week. Det vet jag personligen förra året. Vi började Black Week jättedåligt. Varpå jag fick... man får panik. inser vad tusan är som inte funkar, vad gör vi? Kan försöka ändra massa saker. Lita på det du har gjort innan. Och det är klart att man ska vara inne och justera och korrigera och optimera. Men ändra inte de stora bitarna, för det kan bara potentiellt sabba ännu mer. Ha lite is i magen. Det är mycket möjligt att försäljningen kommer komma igång. Så få inte panik direkt. Utan se mer till det större perspektivet.
Nej, men det är helt rätt. Det är också ett tips till dig själv.
Absolut.
Det är alltid lätt att sitta där, man är insiltad, så får man panik och sen vrider man om allting och sen går det åt helvete.
Precis, och skriver jag till dig och panik. Varför säljer vi inte mer? Varför ser det ut så dåligt här? Men och det är absolut ett tips till mig också, att ha lite mer is i magen. Det är lättare sagt än gjort. Men någonstans måste man lita på det man har gjort och att det är bra. Så det är klart att man ska in och finjustera. Men om du mitt i Black Week får för att helt ändra erbjudande, helt ändra content, helt ändra allt, då är risken rätt stor att det får kontraproduktiv effekt. Och det vill man inte. Utan då är det bättre att man i så fall tar med sig det till nästa kampanj. Nu då man märker att någonting under Black Week kanske inte fungerar toppen, ta med det, justera lite om det är mer större saker och sen pusha ut inför julhandeln.
Nej, och det tipset får väl avrunda den här podden, tänker jag. Vi har haft ett lärorikt och intressant samtal om allt mellan hur du startade, hur du klev in på e-handeln och nu i slutet handfasta tips för julhandeln och Black Week. Så jag får tacka dig, Anton, att du kunde dyka upp och vara med i podden och dela med dig och vara så öppen som du har varit och inte dölja någonting som många ändå brukar hålla hemligt. Så att stort tack, Anton.
Tack själv. Superkul att komma hit.
Och det avslutar vi podden med. Så ses vi nästa avsnitt när vi ska prata mycket mera om varumärke och rekrytering i världsklass. Ha en trevlig afton eller morgon.